Det här är en podd från Svenska Yle.
Ja, det är mitt i sommaren, mitt i juli, men någon nyhetstorka eller någon politisk nyhetstorka har vi ju inte i Finland, eller hur, Johan Ekman?
Sannoliken inte, att den verkar skjutas framåt år för år den här tiden då politikerna kan åka till sommarstugan.
Ja, precis. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och jag pratar med Johan Ekman som är politisk reporter på Svenska Yle. Nu var det ju så att igår, alltså onsdagen den 15 juli, så var det en partiledardebatt. Och den var på det sättet lite speciell att någon sån här debatt har inte förts på väldigt länge, inte ens sen riksdagsvalet, för sen här emellan kom ju då coronan och ställde till det. Så det var första gången nu som partiledarna möttes. Och då ska vi ju då konstatera att det var ju då delvis andra kedjan, eftersom många partiledare av olika anledningar inte var med, utan de hade skickat sina viceordföranden. Men i varje fall, Johan, du följde med och du var där på plats igår i centrala Helsingfors. Vad tycker du, hur var liksom stämningen nu när de träffades så här på det här sättet för första gången på jättelänge?
No, för det första var det ju trevligt att bevittna en sån här debatt helt live. Mm. Att det har varit så mycket sån här videokonferenser och man har inte riktigt kunnat se och liksom känna den där politiska atmosfären som ändå uppkommer i sådana situationer när människor på riktigt möts. Och jag tycker igår på den här debatten så regeringspartierna var något på defensiven nog, att oppositionen var ganska på hugget. Mm. Jag vet inte om det sen har också lite att göra med det att faktiskt att tre av regeringspartierna hade inte sin ordförande eller sin ledare på plats, utan hade då en vice ordförande.
Ja, precis. Så det var så verkligen att det kändes som om oppositionen faktiskt hade övertaget. Och det som man kan konstatera då som en sak här, att den personen som på sätt och vis i det finländska statssystemet nu har minst makt, det vill säga presidenten, och i det här fallet nu då president Sauli Niinistö, han var ändå väldigt närvarande, fast han inte var där själv, men hans roll och hans roll i debatten och roll i Finland, den hänger med.
Ja, det var på något vis, kände man att där ovanför scenen så svävar en sån här Sauli Niinistös ande.
Ja.
För att mycket av de frågorna som debatterades kom egentligen från det vad Sauli Niinistö hade sagt i en intervju dagen före.
Ja.
Och det är spännande det här, för att när vi läser i skolböcker så läser vi om vem som har makt i Finland. Och då lär vi oss ju att presidentens maktbefogenheter är väldigt små i förhållande till vad de var för 20 år sedan till exempel. Mm.
Och det var ju en väldigt stor och viktig sak när det infördes. Det är att Finland liksom tog ett steg närmare en sån här representativ demokrati där det är verkligen de folkvalda som har makten och inte då en enskild president.
Sant, en sån mer parlamentarisk ordning på något vis. Men sen det finns ju olika slags makt just. Att en slags makt är den här formella makten och sen den andra en annan slags makt som finns är en sån här informell makt som syns i det att när Niinistö uttalar sig så då lyssnar alla. Och det finns en sån här spänning där i det också att presidenten blir ju ändå vald av människor, har ett starkt folkligt mandat och det finns ändå ganska, på ett sätt ganska stora förväntningar sen på att presidenten ska uttala sig bland folket, upplever jag. Och han är ju också en person som tar det där utrymmet ganska bra.
Ja. Och det var ju så då, alltså det som det handlar om är ju det då att det finns då statslärda som har tyckt nu att han då överskrider sina maktbefogenheter genom att han tar del av debatten och så. Men bland partiledarna igår så var ju alla då väldigt artigt eniga om att det är helt fine att han gör det. Och att den här maktfördelningen nu nog fungerar trots att han deltar i debatten, eller hur?
Ja, alltså, så där rent formellt så borde det inte egentligen heller finnas något problem. För, eller i alla fall, jag tycker att de där skrivningarna om vad presidenten har makt i liksom utrikes- och säkerhetspolitik i samråd med med regeringen, så det är ganska tydligt egentligen. Mm. Men sen tror jag nog att det där under ytan så är det nog inte så artigt som de kanske sa igår.
Nä.
Men det är svårt för en politiker, för å ena sidan så Sauli Niinistö är ju då väldigt populär, så på ena sidan tror jag att man vill själv som politiker få en del av den här glansen.
Mm.
Men sen samtidigt så kan man inte heller som högt uppsatt politiker, till exempel statsminister, låta presidenten trampa på en när presidenten kommer sen med sina utsagor. Och dessutom just när presidenten sen ändå inte har det där ansvaret, och det är där det där problemet liksom enligt tror jag många ligger.
Mm.
Att presidenten har inte de facto, han är inte ansvarig inför någon annan än folket vart sjätte år. Medan en regering hela tiden ansvarig inför riksdagen.
Mm, mm. Du sa att regeringsrepresentanterna kände så där på defensiven, och det är ju jag ska säga, nu i och med att den akuta coronakrisen för nu i varje fall är över för Finlands del, det är inte över men det akuta läget är över, så den här liksom stränga landsmodern Sanna Marin, hon finns inte längre i den rollen som trädde fram och sa lugnande ord och samtidigt såg lite så där vänligt bister ut på något vis. Utan nu är det då, som ju många har sagt, så att politiken håller på att återvända till det normala. Och det som ju då sen gör att regeringen nu i det här läget får vara på defensiven är ju nu då utrikesminister Pekka Haavistos roll, de grönas utrikesminister här. Han misstänks ju nu för brott, och nu får ju då regeringen här lite så här som mask på kroken på något vis försöka parera det här. Att vad tycker de egentligen? Att är det här läget okej nu då att han sitter kvar som utrikesminister under den här perioden när utredningen pågår?
Ja, det vad du säger tror jag stämmer nog, att under den här akuta krisen så dominerar statsministern förstås. Och statsministern fick mycket utrymme, och oppositionen gick inte så väldigt hårt åt. Eller egentligen inte alls. Det fanns ett konsensus kring hur coronaepidemin skulle skötas. Och nu har man börjat återgå till det läge där så inte mera är fallet. Utan vi har med på det sättet mera en normal politisk debatt.
Mm.
Och det betyder att läget jämnar ut sig på något vis.
Nå,
sen har vi en massa sådana här frågor som oppositionen kan förstås använda för att attackera regeringen. Och fallet om utrikesminister Haavisto är ett sådant fall. Nu vet vi ju inte, eftersom vi inte har sett dokumenten, så vi kan inte på det sättet ta ställning ens som lekmän på det sättet till själva frågan. Men det politiska problemet är ju det att om en sån här, om det här hela tiden dyker upp, att alla regeringspartier, igår till exempel fick SFPs Sandra Bergqvist, som var på plats i den här debatten, som ersättare åt Anna-Maja Henriksson, så hon fick frågan, hur är det för ett justitieministerparti att vara nu i den här situationen med en minister som misstänks för brott?
Mm.
Och att liksom försvara hela tiden blir politiskt väldigt svårt.
Ja. Precis, det tar utrymme och det tar energi i debatten, och det gör precis, fokus flyttas helt enkelt.
Exakt, och just det börjar handla om hela regeringen, för att
regeringen
är ju ett kollektiv.
Mm.
Regeringen måste, trots att det är olika partier, så måste den fungera som en enhet i princip.
Mm.
Och det här är annars jätteintressant, det här med hur enhetlig regeringen ser ut.
Ja, exakt, för det tänkte jag också på igår när jag tittade på partiledarna, att det talades i sådär lite halvt förtäckta ordalag om det, att ni är egentligen jätteoeniga i regeringen, att hur oeniga är ni egentligen? Men det fick aldrig riktigt något svar, och vi vet ju det, att det finns ju skillnader i synsätt inom regeringen, och det är ju så att nu i höst när politiken kommer igång igen, kanske mera på allvar då, så det är ju egentligen där som de intressanta och viktiga frågorna för Finlands framtid ligger, och inte så mycket hur oppositionen anser, för det är ju liksom inom regeringen nu som de svåra besluten ska fattas, och där är, som du säger, frågan är att hur eniga är de?
Ja, och här är ju centerns roll som vi vet väldigt viktig. Också igår fick jag lite den känslan emellanåt att om jag inte skulle ha vetat på förhand att centerns representant Katri Kulmuni, före detta finansminister, fortfarande centerns ordförande, att hon hör till regeringspartiet, så skulle jag inte vara helt säker på att hon hör till oppositionen eller regeringen. Och, sen, och det som jag blev att fundera på var det att varför har centern tagit en sån här roll som intern kritiker? För att de förlorar ett val med Sipilas högerlinje.
Ja.
Och nu är de med i regeringen, men de verkar fortsätta med Sipilas linje.
Ja. Och just när man gör det så är ju verkligen frågan att hur ska de komma överens då sen i höst? När de kommer till, när de ska komma till skott med de verkligt stora frågorna för
sysselsättningen
precis. Mm. Och det sa ju oppositionen flera gånger igår, eller Sarje Saja från KD, Kristdemokraterna, hon sa ju att nu sopar ni allt under coronamattan, att nu får ni sluta och sopa allt under coronamattan, och det gjorde de ju faktiskt igår, regeringsrepresentanterna, och så att liksom skylla på coronan, men senast i höst så är det ju då är det alltså på riktigt, och just precis som du säger, sysselsättningen, och där
och det finns inte något trick som du kan åtgärda sysselsättningen. Jag tycker också att det som Jussi Saramo som representerar Vänsterförbundet tog fram där är ju det att, och där, trots att jag tycker det verkar helt klart som om regeringen lite försöker gömma sig bakom den här corona
frågan, och skjuta fram de svåra besluten. Ja,
men samtidigt så det är ju inte heller helt så enkelt att om problemet är det att det inte finns jobb, att det inte finns förutsättningar att anställa människor.
Ja.
Det finns nu redan en massa arbetssökande. Ja. Det finns många som är permitterade. Ja. Det finns många som också inte har ett jobb.
Ja.
Att det är ju inte en enkel fråga heller.
Nej, precis. Och den frågan har ju blivit ännu svårare just i och med coronakrisen.
Absolut.
Förstås, eftersom ju antalet arbetslösa och permitterade ju har ökat massor här.
Och exporten, se på exporten till euroområdet. Jag såg just en graf som visar att den skjuter, liksom går riktigt brant neråt.
Mm.
Och Finland är otroligt exportberoende.
Mm.
Och sen dessutom hade en längre tid hade tillväxten varit relativt låg i hela euroområdet. Och det här betyder att det inte heller kommer nya arbetsplatser redan före coronan. Så det här är jättestora frågor också. Man måste lösa det här på, liksom på en europeisk nivå också.
Mm.
I en global ekonomi.
Mm.
Så allt är inte heller bara i regeringens händer.
Nej.
Men det är svårt att förklara det när du sitter i regeringen.
Ja.
För du kan inte säga att nej, inte har vi någon makt över vissa saker.
Nej,
det är ett dåligt försvar.
Ja, det är ett dåligt försvar. Och sen så har de ett regeringsprogram som de fortfarande ju då säger att de håller fast vid. Och det står ju det då att i och med höstens budgetförhandlingar så det ska resultera i att det skapas 30 000 nya jobb.
Ja.
Och det här är ju då förstås för den skull att Finland måste få skatteintäkter för att klara av alla utgifter som vårt välfärdssamhälle kostar och som har blivit ännu dyrare nu i och med coronan. Men
ja.
Johan, alltså handen på hjärtat skulle jag säga, tror du, alltså vad kommer att ske i höst? Har de möjlighet att skaka fram någonting som ens kan likna liksom sysselsättningsåtgärder som skulle leda till någonting?
No,
eller är det så att
det är lite dubbelt för regeringen det här, för att å ena sidan så när regeringen tillträdde så då byggde man mycket av hela sin trovärdighet på de här sysselsättningsmålsättningarna som redan då var ganska ambitiösa.
Jo, och lite dunkelt också hur det egentligen skulle gå till också före coronakrisen.
Exakt, det var ett sätt också att få ihop regeringen och få med Centerpartiet med i en socialdemokratisk ledd regering. Men nu har coronan kommit, vilket liksom på ett sätt gör det här ännu svårare. Men samtidigt så är det också ett slags ursäkt att inte kanske så snabbt gå vidare med det. Jag tror mycket handlar så där rent politiskt, om man tänker helt rått så där maktpolitiskt, så handlar det om vilken väg centern väljer. Liksom hur centern hittar sin egen roll i regeringen.
Mm.
För att om de fortsätter utmana på det här sättet, så är det också, blir det en väldigt knepig sits.
Så menar du då att centerns roll i regeringen är mer avgörande än till exempel de grönas, som ju då väldigt starkt nu betonar då den här med klimatmålen, och deras ordförande Maria Ohisalo har ju till och med sagt att uppfylls inte klimatmålen så kanske inte de gröna är med mera, men du menar då liksom att centerns roll här är då ändå av liksom större betydelse?
Ja, det hela har blivit på det sättet också mer komplicerat i och med coronan, att i och med att statsministern har fått så mycket synlighet.
Mm.
Så trots att regeringen på det sättet anses populär bland folk och statsministern, så det här reflekteras inte på de andra partierna, har inte blivit mer populära i regeringen, bland annat de gröna. Och det här gör att det är svårt för de gröna till exempel att riktigt veta hur de ska profilera sig och komma fram.
Ja, precis. Så de behöver profilera sig och hålla kvar sina väljare, medan Centern på det sättet verkligen sitter ju då med liksom nyckeln eller trumf på hand verkligen för hela regeringens liksom överlevnad.
Absolut.
Så kan man kanske se det då.
Och de är uttalat ideologiskt på en lite annan linje.
Mm,
men jag tror att det är svårt att spela det spelet i längden.
Mm.
För att ändå så tror jag att det har ju bevisligen inte lett den här nuvarande taktiken. Först blev det en valförlust och nu verkar inte populariteten heller stiga.
Nej.
Så jag tror de nog funderar nu på att någonting måste de göra. Antingen gå ut ur regeringen och hoppas att ett nyval ger dem mer väljare och en ny regering. Eller sen måste de gå in för att stödja regeringen och säga att hej, vi får någonting ut av att vara med här.
Okej, Johan Ekman, det är mycket intressant på gång i politiken. Som sagt, det är ingen sommar- eller semesterpaus på det sättet, utan mycket rullar på. Det finns massor att prata om, men vi får avsluta det här. Det här var Nyhetspodden från Svenska Yle, och jag heter Karin Götelid. Tack för att du lyssnade. Hej då!